månadens ansikte i december är Lasse Berghagen. Musikern, underhållaren, programledaren och författaren som nu höstas släppte sin första skönlitterära bok för vuxna. Flakmopedisten heter den. Vår reporter Helena Frank träffade honom och frågade förstås, hur ser du ut?
Jag ser ut som en flaggstång. Nej. Jag är 1,97 lång. Går oftast klädd i svart, för jag tycker det är något gammalt att jag tyckte att jag med färgglada kläder blev så väldigt lång och stor. Så det gör jag gärna, och framförallt på scen när jag jobbar. Jag har glasögon. Två par. Ett som jag tittar när jag läser med, och ett par som jag ser långt och har problem, för jag köpte samma bågar till båda glasögonen, så jag vet aldrig riktigt vad jag har på mig. Jag ser nog glad ut, för det är oftast positiv, även om jag som alla andra människor har problem till och från. Men jag försöker se ljus på livet. Jag har stora fötter, säger de. Jag tycker de är fullt normala. 47,5 skulle jag ha mindre, skulle jag ramla omkull eftersom jag är så lång.
Frisyr och hårfärg då?
Ja, vad har jag? Det har jag inte tänkt på. Vad skulle du säga?
Jag får titta lite runt här nu. Ja, men... Ja, grått får man väl säga. Ja. I lite olika kulörer. Lite ljusare på sidorna vid tidningarna och lite mörkare högst upp och så.
Jag har lite flintskalle. Det beror på att jag har rökt vid köksfläkten många år.
Det är så alltså?
Ja, nej, jag säger det. Nej, jag röker inte. Men jag har rökt. Men...
bredden då? Vi sa ju längden, men vad är det med bredden?
Bredden är, jag har en bra vikt. Jag försöker tänka på vikten och hjärtat, så att jag tar aldrig om när jag äter och sådär för att ligga. Så jag ligger på 100 kilo. Skulle vi kunna gå ner lite till, men...
Din bok då, Flakmopedisten, vad är det för bok? Hur ska man beskriva den?
Ja du, det är en bok som är uppdelad i två akter kan man säga. Och den första akten är... 1957, när jag är 12 år. Vi har haft sedan 1939 i min familj en gård uppe i Svärdsjö utanför Falun. Och den fick jag en möjlighet nu att köpa av mina systrar och förvalta. Och när jag gör det så börjar jag tänka på alla de jag lärde känna när jag var 12 år där uppe. Eller under min barndom. Och kunde se dem med en vuxen persons ögon. Och det var väldigt fascinerande faktiskt. Och jag förstår hur mycket de har betytt för mig som människa. Jag var där varje sommar hela till jag var 19 år. Härsade hö, mjölkade kor. Och jag levde det gamla bondesamhället som fanns då och som är helt borta nu.
Och knyckte rovor olovandes?
Absolut, det är mycket bus. Jag är lite Huckleberry Finn. Så att det är mycket äventyr i boken. Och det här skriver jag då ner 2011. Men när jag sitter där så träffar jag en flakmopedist som heter Hubbe Åkesson. Tittar du i kyrkobokföringen så tror jag inte du hittar honom där. Utan han är mitt alter ego kan jag säga. Alltså att genom Hubbe så kan jag bolla med mina tankar och funderingar. Men för att göra det lite spännande så blir han en verklig skröna. För han är med om en otrolig upplevelse på sin flakmoped. Och där kunde jag ljuga hur jag ville. Så jag har väldigt roligt när jag skriver den.
Men kan man säga att Hubbe är din Molgan, för att prata med Alfons Åbergs språk, eller?
Ja, faktiskt. Alltså, inte allt, men jag lägger ju mycket av mina tankar på honom. Och även andras tankar som kanske inte jag riktigt håller med om. Men de är tänkvärda. Så Hubbe är både en glad garnsång och en fundersam herre. Och det är väl så jag är.
Men du skriver i boken också att du har drömt om att äga en flakmoppe sedan du var liten. Vad är liksom fascinationen för flakmoppar? Vad är det med dem som är så bra?
Ja, jag tycker att... det var ju många som hade flakmoppar när jag var grabb. Och han som körde ut varor från handlaren och sådär. Jag tycker att det är ett suveränt fordon med att man kan sätta upp en soffa och köra sina vänner och barnbarn. Så jag köpte en flakmoppe förra sommaren. Och den heter Grolle, kommer från Kina. Och där kan jag köra tegelpannor och plankor. Men jag kan också köra mina barnbarn, vilket jag har gjort upp i skogen och leta efter björnar. Så flakmoppen Grolle är en viktig ingrediens i vårt liv uppe i Svärdsjö.
Har ni hittat några? björnar alltså.
I somras var vi uppe, jag och Filippa, hon är 5 år. Hon sa, morfar, äventyr, sa hon. Och det betyder att vi ska åka flakmoppe. Så åkte vi upp i skogen och vi har björn där uppe i Dalarna. Så när vi var på väg tillbaka efter en skogsväg så sa jag, titta in där. Där står det nog en björn, sa jag. Och hon tittade in och så sa hon, morfar, jag ser 5, sa hon. Då bäst vi sticker, så åkte vi.
Flakmoppadisten är Lasse Berghagens första skönlitterära bok för vuxna. Han har gett ut barnböcker tidigare och även diktsamlingar. Flakmoppedisten innehåller också ett antal dikter. Och eftersom det är Lasse själv som har läst in ljudboken får man här en extra poesiupplevelse. De flesta av hans låtar är just tonsatta dikter eftersom texten alltid kommer först.
Jag skriver ju ner väldigt mycket om jag hör någon säga någonting som jag tycker låter kul eller upplever någonting. Jag kallar faktiskt mina texter och dikter för dagboksblad. Jag är inte disciplinerad 9-5, men jag sysslar med ordet dagligen, skriver alltid varje dag, bland mer eller mindre, men det är olika. Stockholm i mitt hjärta, som många känner till, den tog 3 månader att skriva, för jag letade efter den här kvintessensen med Stockholm, just det här genom Mälarens kärlek till havet, det är en blandning av sött och salt. Det tog mig 3 månader att komma på.
Är det rekordet för dig eller?
Ja, det är det nog, tror jag, för en dikt. Absolut. Jag tyckte jag hade den klar, men det var någonting som saknades, något där riktigt. Så jag åkte in en morgon till Slussen och satte mig där. Då såg jag Mälaren möta Saltsjön. Och bing, sa du.
När jag lyssnade igenom Lasse Berghagens kända låtar inför den här intervjun så slogs jag av den naturromantiska stämningen. Det är vackra skärgårdsmiljöer, solen skiner. Det är överhuvudtaget många adjektiv och beskrivande med alla sinnen. Det känns nästan lite religiöst ibland. En tanke som visar sig inte vara tagen ur luften.
Ja, jag skriver en del om det där i boken. Och jag läser mycket Stefan Edman, Ove Wikström som är professor i Uppsala i religionshistoria. Och jag är som många andra en sökare. Och vi kommer ju aldrig få svaret på om det finns någon gud eller inte, och behöver vi veta det överhuvudtaget. Det jag har tagit till mig i Bibeln, jag har inte läst den där Bibeln, men under kyrkoåret så är det tacksägelsen. Alltså att tacka för livet. Det har alla kulturer haft. Och man har satt upp en gud som målet för att ha någon att tacka för. Man får uttaget finns till. Jag har väl en liten sån här barndomstro inom mig som jag läste afterbön när jag var liten. Och går gärna i kyrkor. Jag skriver en psalm när sorgen känns tung i mitt sinne. I nya psalmboken. Det finns inga halleluja i mig. Utan det är bara någon sorts trygghet i att tänka sig att det finns något större. Det finns någon mening.
Dina låtar går ju ofta i dur. Jag vet att du vill det liksom. Och det är väldigt sällan ledsamhet. Och som sagt, det är vackert väder och sådär. Och det är verkligen inget... Ja, det är inte någonting kaffe till slut. Alltså det är bra så. Och då tänkte jag, vad gör du av din ångest? Eller var, det finns ju artister som skriver av sig när de liksom upplever någonting jobbigt och negativt och sådär. Men det hittar man inte av så mycket av i din musik.
Nej, då tror jag inte du har hört all min musik heller. Jag har skrivit en låt som heter Regn, regn, regn.
Jag får gå hem och lyssna på den.
Ja, så att nej, det finns både mål och dur. Och tar du en kväll i juni så börjar ju den i mål. Ja, det var en kväll i juni. Men mål är ju också en durtonart beroende på vad man berättar. Då. Att det finns en... jag brukar säga att sommaren är som att träffa en vacker kvinna i början på juni och så veta att hon kommer att överge mig i slutet på augusti. Men definitivt söker jag efter durackorden, och det tror jag alla människor letar efter. Jag träffade Kristina Lung, författarinnan, en gång och på gatan i stan, och då sa jag, hur mår du? Jag mår bara bra när jag mår dåligt, sa hon. Det kan ju vara en inställning också. Men jag letar nu efter ljuset och möjligheter. Och jag tycker, som jag har skrivit i någon låt, att livet är dukat som ett smörgåsbord. Ta för ut av livet. Bjud upp dig själv till dans. Så att Men det kan ju vara så att jag skriver de här bara för att det bär inom mig någon ton av ensamhet eller fundersamhet över livets storhet och förgänglighet. Men jag säger också, vad gagnar att gå här och grunna? Att grubbla kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grubbla? Du har din tid, inget mer. Så sjung du din lovsång till livet. Var glad åt allt gott som du ser. Och det är väl jag. Men ibland, Plura, han kallar mig för Grizzlybjörnen Fredriksson. För han har varit med, men jag blir riktigt förbannad. Så jag är något som folk är mest, tror jag.
Vad gör det riktigt förbannad då? Alltså när kommer Grizzlybjörnen fram?
Grizzlybjörnen kommer fram när jag känner maktmissbruk. Att någon som styr och ställer och utnyttjar det. Och det kan vara stora i hela världen problem som finns. Som jag blir väldigt ledsen över. Som typ Syrien nu då. Men det kan också vara i privatlivet när någon är för kaxig och vill råda och styra och ljuga. Och som utnyttjar den situationen han eller hon har. Då blir jag förbannad.
Du blev ju upptäckt när du var 19 tror jag. Och gav ut första skivan när du var 20. Var det här du drömde om eller vad ville du bli när du blev stor?
Jag fick diktsamlingar av mina föräldrar när jag var 12-13 år. Det var Erik Axel Karlfeldt, Nils Ferlin, Dan Andersson. Och jag blev ordtagaren. Jag tyckte det var helt fascinerande vad man kunde göra med ordet. Och jag började skriva mina egna dikter samtidigt som jag då började gymnasiet och jag hade en tanke att jag skulle bli jägmästare, för vi har mycket skogsfolk på min mors sida, uppe i Dalarna. Men så fick jag en gitarr och då var det kört, för då började jag tonsätta mina dikter. Och på den vägen är det. Sen har det bara snurrat på. Så det blev aldrig studentexamen för mig, utan det blev äktenskap, Lill-Babs och Malin. Jag var ju väldigt ung då, 21 år. Och sen har jag haft en fantastisk karriär. Där, mycket beroende på att jag har sett möjligheterna, vad man kan göra. Så det enda jag inte har jobbat med egentligen, opera och operett. Men det här har låtit Loa Falkman göra, han gör det mycket bättre. Så att jag är nöjd.
Men du, i den andra änden då, vad sa pappa tandläkaren om att du skulle bli musiker och artist? Och så här? Hade dina föräldrar andra planer för dig eller?
Ja, det hade de ju. Pappa var professor i tandkirurgi, han var tandläkare alltså. Och han ville att jag skulle bli tandläkare för att det var ett säkert akademiskt yrke. Men samtidigt så gav han med de där diktsamlingarna, så han kände väl att jag var väldigt intresserad av det här och han gav med sig. Och jag vet att när han gick bort då till 6 år gammal så hade han psalmboken i handen och dikten uppslagen, den här psalmdikten. Så att han var nog nöjd med sin grabb.
Jag pratade om rökning och snus och sådär. Vad har du för favoritlaster?
Golf.
Är det en last då?
Ja, det kan man nog, kanske frun säger det. Ibland. Men golfen har gett mig väldigt mycket och jag är faktiskt världsmästare i golf. Det är du, jag är Guinness rekordbok.
Just det, du har som enda människa spelat en golfboll över 3 länder.
Japp, från Norge, över Sverige och in i Finland. Och sen visade det sig att det var ännu ett rekord. Det var nämligen sommartid i Sverige och inte i Finland. Så bollen var i luften en timme.
Det är ganska svårslaget faktiskt.
Ja.
Och det är dessutom svårslaget för att man kan inte spela en golfboll över 4 länder. Alltså det är geografiskt omöjligt.
Ja. Så jag är the champ forever. Det är lite kul. Det var inget stort steg för mänskligheten, men det var väldigt roligt.
Är det den enda lasten då? Jag tänker rökning och snus och sånt här. Röker gör du inte längre då?
Jag snusar. Jag är i och för sig glad att jag slutade när jag var 40 och började snusa. För hade jag rökt, jag var verkligen storrökare, då hade jag nog inte suttit här. Men snus är också en last och jag kämpar på att försöka sluta. Snusa mindre i alla fall.
Nertrappning?
Ja.
Vad skulle du säga är dina 3 bästa egenskaper?
Nyfikenhet, och då inte skvaller, utan jag är nyfiken på allt, på livet, på människor. Och jag anser att nyfikenheten är den bästa egenskapen människan har, för att på något sätt att utan nyfikenhet så vore att segla i bleka genom livet. Det finns alltid någonting bakom nästa hörn som kan vara spännande. Jag är nog lite rastlös. Att jag vill ha någonting för händerna. Och därför är jag glad att jag har skrivandet och musicerandet och att jag har den här gården uppe i Dalarna. Jag är ingen tv-människa trots att jag jobbar så mycket med tv. Men kvällen kommer så tycker jag är ganska tråkigt att titta på tv. Men att då gå ut och hugga lite ved eller ja, vara ute och göra någonting, det tycker jag är skönt. Och så ska vi se den tredje dagen. Vad sa vi nu då? Vi sa nyfikenhet och vi att ha någonting för händerna. Och sen, ja, jag vet inte. Jag vet inte något mer.
Du kan inte välja bland alla bra som finns.
Nej, så är det. Tack för hjälpen.
Kan vi plocka fram några tre sämsta då, går det eller?
Ja, det är snuset som jag inte gillar längre alls, faktiskt. Utan det är någonting som jag måste sluta med. Men det är något annat sämsta där. Eva säger att jag har lakanskräck.
Lakanskräck?
Ja.
Okej, hur yttrar det sig?
Sist i säng och först upp. Okay. Hon säger, bli vän med dina lakan. Var inte rädd för sängen. Och sen tycker jag väldigt mycket om god mat. Och gärna de drycker som hör till rätterna. Så att jag tycker om god mat och gott att dricka. Men det kan vara vatten och blodpudding. Måste ha mjölk till exempel. Lingonsylt och sådär. Jag har en underbar hustru som lagar kanonmat. Så att jag skulle egentligen kunna väga 200 kilo. Men jag får liksom hålla igen. För hon tycks kunna äta hur mycket som helst utan att gå upp i vikt.
Eller hur är det orättvist?
Det är orättvist.
Du skriver då fortfarande och har inga planer på att liksom lägga av, utan det är full produktion fortfarande. Och jag tänker så här, alltså, du har ju en rätt stor hitkatalog och liksom låtar som folk verkligen känner igen och sådär. Mm. Men om man får vara lite djävulens advokat sådär, det var talks. Alltså ganska många av de riktigt stora låtarna har några år på nacken, och det är ju bra i och för sig, för att då, jag menar, då håller de ju verkligen så, va? Men känner du någon press där att du ska leverera nya hits?
Jo, då är det så här att jag förstår precis vad du menar. Jag jobbar tillsammans med en kompositör i Finland som heter Thomas Enroth. Och vi har under 2 år skrivit 30 sånger. Varav 6-7 stycken har blivit jättestora hits i Finland. Mm. Så att jag är på gång, och jag jobbar även i Amerika med musik i Palm Beach med amerikanska musiker. Men inte som sångare då, för jag vill inte ha någon mer karriär som sångare, men som textförfattare och kompositör. Så att jag har fortsatt det, och jag har ingen sån här längtan efter att få någon hit längre. Den längtan hade jag så många år av ett viktigt skäl, att jag måste kunna försörja mig som frilans. Men den känslan har jag inte längre. Nu tycker jag bara kul. Jag tycker det är kul om boken säljer. Dels för att det betyder att folk tycker om den. Och sen får jag ju betalt för varje bok. Så att det är ett sätt att hitta en fortsättning på livet. Så att, men jag gör nog så att jag sitter och spelar nästan varje dag på min gitarr på kvällen. Och att jag fortfarande letar efter den ultimata låten. Men det är ju tveksamt, det har jag gjort så många gånger. Men musiken ger mig fortfarande samma glädje. Och att stå på scen är syret i mitt liv. Jag älskar att gå in på scen. Jag hatar att åka turnébussar, jag hatar att bo på hotell. Men att stå på scen, då trivs jag.
Det är så här 1,5 timmes belöning för 22,5 timmes jobb, slit i så fall ju per dygn. Då, så.
Ja, visst. Ja. Och det är ett märkligt yrke på det sättet, men det är ju något speciellt med att kliva in på scen. Du hör overtyren, musiken spelar upp, och då glömmer du halsfluss och skatteproblem och allting. Då är plötsligt är du in the magic room på något sätt. Det är en underbar känsla.
Så du skulle antagligen inte fixa att pensionera dig, för då får du ju inte det här liksom.
Nej, Eva säger det, att hon tycker att jag verkar vara lyckligast när jag får stå på scen och jobba med musik. Framförallt yngre musiker som ger mig något. Jobbar med yngre människor, då får du kraft underifrån. Så det tycker jag är spännande.
Men det är gitarren som är instrumentet, eller trakterar du någonting annat?
Nej, jag spelar lite piano också, men det är gitarren som har skrivit mest musik ifrån.
Om du med din erfarenhet nu då, vid 67 års ålder, hade mött Lasse 19 år gammal. Mm. Vad skulle du säga till honom då?
Då hade jag sagt det jag har skrivit i boken. Hubby Åkesson, som är huvudperson i andra akten, han skriver ett brev till mig. Han skriver så här. Käre Lasse, säg ja till livet och glädjen var du än hittar den. För sorgen gör sig alltid påmind ändå. Säg hellre ja än nej och ske istället för kanske. Låt aldrig äventyret vänta. Framtiden väntar inte på dig. Framtiden är just nu. Följ dina känslor, inte intellektet. Låt känslorna bli dina vägledare. Låt ingen annan, internet, tv eller tidningar, bestämma vad som är rätt eller fel för dig. Tro på dig själv och dina egna känslor. En dag blir den tid du har kvar den tid som räknas.
Månadens ansikte, Lasse Berghagen, intervjuades av Helena Frank. Och vill du höra mer av honom så finns det ett bonusklipp på vår hemsida, skanestaltidning.se, där vi får reda på saker som varför han är sur på Tommy Körberg och varför han bara åkt buss 2 gånger på 47 år. Länken till det klippet hittar du i löpsedeln precis intill länken på huvudinslaget. Och det finns förstås också en länk på specialsidan Månadens ansikten. Berghagens bok Flockmopedisten finns också hos TPB i punktskrift och som talbok inläst av Johan Svensson.